Välkommen Lena Sandin.
Tackar. Tack.
Jag vet inte var vi ska börja. Jag googlade dig igår. Det är lite kinkigt så här att hitta grejer från forntiden på internet. Det är det ju.
Ja.
Men så pass mycket. Du har vunnit Swedish Open 2 gånger.
Ja.
Och vi har varit i final en gång.
Ja, det har jag varit också. Mm. Ja, det stämmer.
Men mycket mer än så har du gjort.
Ja, det har jag gjort.
Ja. Och om man tänker, du breakade någon gång i slutet på 70-talet. Början på 80-talet.
Ja, för att jag skadade mig. Jag fick en knäskada. Mm. Så jag var borta ett halvår.
Mm.
Och sen när jag kom tillbaka, först vann jag Swedish Open.
Mm.
Och sen skadade jag mig. Och sen kom jag tillbaka till vann jag Swedish Open igen då.
Amen. Ja. Men som junior kom du fram redan.
Ja, jag har, vet du, jag har vunnit 21 junior-SM i Sverige.
21?
Ja, ja.
I
sing, för det var nämligen, det var 4 stycken per år.
Ja,
två,
aha,
stycken junior-SM och 2 stycken skol-SM.
All right.
Ja.
Så att 4 gånger vad blir det? Det är 6 år bra.
Ja, eller så här, jag vann mitt första när jag var 11.
Nej, är det sant?
Fast då vann jag 13-årsklassen.
Ah, okej. Okay. Ja.
Så man kan ställa upp så också.
Ja, det är klart. Det är klart. Men man kan ju säga att Trollbergens tennisklubb var hyfsat framgångsrika.
Ja, det var det. Vi var Sveriges bästa tjejklubb. Var det.
Ja.
Ja. Så vi har haft den som vann första gången junior-SM för klubben.
Mm.
Och det var Eva Larsson hette hon då. Hon heter Eva Hedin och bor här i Tyresö.
Jaha. Ja. Sen fanns det någon som hette Maria Lindström också.
Hon kom senare. Och så hon var egentligen från Tullinge. Men så kom hon till Tyresö för att vi tränade ihop mycket då.
Mm.
Och hennes pappa bor här.
Okay.
Men det var det som var så bra liksom för mig också.
Mm.
Att vi var så pass många tjejer som spelade bra tennis.
Mm.
Och då blir det kul. Och då liksom man tränar ihop och man åker ihop. Och,
mm.
Så det var jätteroligt. Var det.
Det var ju några killar som inte var så taskiga heller. Bröderna Henriksson.
Precis.
Kanske du kommer ihåg.
Ja.
Jag bor granne med Per faktiskt.
Ja, okej. Okay. Hans storebror var ju också jätteduktig.
Andersen. Ja, han stod i mål i mitt fotbollslag.
Ja.
Tyvärr så tyckte hans pappa att han skulle spela tennis.
Och det gjorde han bra.
Ja, det gjorde han framförallt. Däremot så träffade jag honom på en semesterresa. Och då sa han det att när han var 25 så
ja.
Sa han att fan, jag ångrar verkligen att jag valde tennisen. Fotbollen var så mycket roligare.
Ja.
Man var många fler och ja. Sånt där. Och så säger han till dig så här, jag hatar ju att resa.
Jaha, ja, då ska man inte spela tennis.
Nej, det blir ganska mycket resande.
Ja, jag var nog ute mellan 28 till 32 veckor per år. Och åkte man.
Var det så?
Ja.
Och då var du inte så gammal när du började med det, eller?
Jag var 18 när jag spelade på heltid.
Okej.
Okay. Bara spelade tennis.
Ja.
Och... Men man var tvungen, det var USA på i februari, sen var det Europa i april, maj, juni.
Mm.
Alltså allt ifrån Italien, Frankrike till Tyskland. Och sen så var det, i USA igen i augusti, eftersom då är US Open.
Ja, just det.
Ja. Och sen var det Europa igen och sen var Australien i november.
Okej, okay. Men du var Sverige på den tiden?
Ja,
ja,
det var jag.
Och det här var jag efter Helena Onliot?
Ja.
Ja, just det.
Så det.
Och men åkte man tillsammans liksom med Björn Borg och de här, det var ju ganska många bra tennisspelare.
Ja.
Per Hjärtqvist, Björn Borg, Ove Bengtsson och ja, som åkte på det här.
Fast så här är det, när damer och herrar spelar ihop, som spelar samma tävlingar, det är US Open, Wimbledon, franska, australiensiska.
Ja, okej, okay. Bara de stora grannskapen.
Ja, och sen så spelar vi på olika platser. Sen spelar det varit damtävlingar på helt olika ställen där inte killarna spelade.
Okej, okay.
Som det.
Mm. Hur kommer det sig egentligen att Trollbäckens tennisklubb var så bra egentligen?
Jag tror att det liksom, det var ju den här eran när tennisen blev folklig.
Mm.
Och då, det var ju massor med ungar i Tyresö.
Ja.
Det var jättemycket barn i Tyresö.
Ja gud, jag gick på någonting som heter minitennis. Man spelade med trärök.
Ja, precis.
Kommer du ihåg det?
Ja, ja, det har jag spelat också.
Jag tror aldrig riktigt, varför skulle man ha trärök?
Det var min första resa jag gjorde med trärök.
Jag sa.
I Norge. Nej, men så, sen så vet du det... Tyresö. Jag tror att Trollbäcken, som bland oss tjejer, vi hade en tränare som tyckte om att träna tjejer.
Mm.
Och det betyder ju jättemycket att man ja. Har en tränare som liksom ser oss.
Mm.
Och sen så kom killen, kom ju lite ett par år efter, och då var det ja. Liksom en jätteduktig herrtränare eller killtränare.
Mm.
Så att det gjorde vi. Har Thomas Enqvist är ju trollbäckare.
Ja, just det, är han ju. Ja. Det ska vi inte glömma.
Nej, det får vi inte göra.
Nej.
Så att han var jätteduktig också.
Conny Falk ska vi inte glömma. Conny
Falk, och sen Peter Karlsson var också en kille som spelade bra tennis, men också har gjort väldigt duktig som tränare
mm-hmm.
för duktiga utländska spelare.
Ja,
mm.
okej. Okay. Ja, Anders Henriksson är ju...
var också tränare för en jätteduktig svensk kille.
Andreas Vinciguera.
Ja.
Och han är ju tennistränare nere i Skåne.
Ja.
Höllviken tror jag. Jag ska inte ta gift på det, men...
Ja, det kanske nu jag höll viken. Förut var det, vet du, Malmö.
Ja.
Där vi insugerade var. Ja, det ja. Spelar ingen roll. Vi ska inte bråka om det.
Nej, som sagt, jag har tagit Skåne gift på det. Han flyttade upp här för något år sedan faktiskt. Ja. Men de flyttade tillbaka igen ganska snabbt.
Mm.
Tyvärr. Vi ska gå vidare. Du har ju som sagt... Jag googlade ju dig, och det är inte så lätt att hitta såna här forntida... fornlämningar, om du ursäktar. Där Maria Lindström hittade jag på Wikipedia, en kort grej. Du fanns på engelsk Wikipedia, ska vi säga, inte på svensk Wikipedia. Ja. Men du fanns på fransk Wikipedia.
Ja.
Varför då?
Därför att jag vann Franska öppna för juniorer som tjej.
Mm.
Och jag... Nu ska jag skryta lite när.
Det är klart du ska göra det.
Jag är den enda damen i Sverige som har vunnit en Grand Slam-tävling.
Jaha.
Men du gjorde det som junior då.
Ja,
som 18
ja men det är väl inte illa pinkat. Mm. Så länge ingen går
precis.
Slår det. För det är några år sedan.
Ja, det var 79.
79?
Ja, det var många år sedan.
Nästan 30 år sedan.
Ja, minst va? Ja, ja precis.
Det är inte illa. Och ingen har gått och vunnit Franska öppna.
Nej.
Inte ens för juniorer då. Du har spelat mot en del stora spelare.
Ja, det har jag gjort.
Ja.
Jag har spelat mot...
Vilka var det som var bäst på den tiden? Det var Navratilova,
ja, Chris Evert
Lloyd.
Ja. Sen kom Steffi Graf. Fast ja. hon kom... hon var... När hon började, hon var 14-15 år. Och jag slog henne tre gånger då. Så att jag 3-0 mot Steffi Graf.
Det är
så
sant. Det är som den här nyzeeländska tennisspelaren Onni Parron. Kommer du ihåg honom?
Ja, eller...
Han var med.
Mm.
Han är den enda som har plusstatistik mot Björn Borg.
Ja, det gäller att slå dem när de
är
yngre.
Ja, men det är ju häftigt.
Ja, så det
är
kul.
Men vilka har vi mer då?
Vilka hade vi då? Vi hade... det var ju tyskor var det en hel del. Mm. Och tjeckiskor. Manlikova, Maschikova. Och så var det tyskor. Det var Kode och det var...
Men det var väldigt mycket Chris Evert och Navratilova.
Ja, det var det.
Och ska vi inte glömma bort den lite äldre amerikanska damen i glasögon. Vad hette hon?
Nej, det var... Ja, bra.
Billie Jean King, ja. Som också, hon var ju med trots att hon var bra mycket äldre. Ja. Och ändå höll väldigt hög klass.
Mm. Navratilova spelade mot US Open första omgången.
Jaha!
Ja, och det var då spelade vi på Centercourten.
Oj!
Och jag var supernervös innan.
Ja, det är mycket folk där.
Ja, och de kom för efteråt skulle Connor spela. Så det kom ju fler och fler människor.
Okej.
Men då spelade jag faktiskt så jag vann ett set. Och så är det så här med amerikanerna att de hejar ju oftast på the underdog.
Mm.
Speciellt om man möter inte en amerikanska.
Ja, just det.
Och hon var ju inte det då.
Nej, hon var ju tjeckiska.
Ja.
Och det låg ju bakom järnridån.
Precis.
Det var ju lite som mot ryssarna kan man säga.
Ja, fast även, hon blev ju amerikansk, ja. Men i alla fall. Så då började folk, de hejar ju på mig. Mm. De skrek och applåderade och spelade ju bra då. Jag vann andra set, så den här nervositeten liksom försvann.
Ja.
Så det var jätteroligt då.
Men Då kommer det som, det var väl inte helt okänt kan jag tänka mig, men ändå kanske inte i närheten av Navratilova-klass, om det var någon som var det. Vad säger hon efter en sån där match? Pratar man med varandra?
Det som hände, för sen så efter ett år så spelade jag någonting som heter Tournament of Champion.
Mm.
Och då spelar människor som har vunnit stora tävlingar. Och så spelar människor, alltså, man måste ha vunnit en $25,000 tävling. Och det hade jag gjort. Då hade jag slagit Steffi Graf när hon var lite yngre då. Så jag fick åka på den.
Okej.
Och då kom Navratilova fram till mig och frågade om jag ville träna med henne.
Nej.
Ja, och det gjorde jag. Och då liksom, man var ju så liksom, man koncentrerad, så jag missade knappt någon boll. För man var ju så rädd. Och man var,
ja, det är klart.
Så, ja. Och så frågade hon efter att, och det här var i Orlando i Florida. Och efter så frågade hon, vill du vet du, träna med mig igen?
Ja.
Och så, nej, jag ska gå på Disney World, så jag har inte tid att träna.
det är rätt prioritering. Ångrar du det?
Ja, det gör jag. Det är ungefär som Björn hade frågat någon. Och så hade killen sagt, nej, men jag ska gå på Gröna Lund.
Ja, eller hur?
Och det gör man inte.
Nej, det gör man inte.
Jag fick inte träna med henne sen.
Nej, det är klart. Det kan man ju nästan förstå. Men å andra sidan, man gör sina tabbar. Man gör sina misstag.
Men det jag tänkte säga, vet du, det som var jobbigt på den tiden. Eller det kanske fortfarande är. Att man, det var nämligen en spelare som bytte kön i USA.
Just det.
Ja.
Som hette
René Richards.
Just precis. Mm. Som sedan var tränare för Navratilova.
Ja, precis. Ja. Och jag tror att det var på grund av henne som då fick man göra en könstest.
Mm. Just det.
Så att alla fick göra det, och då var jag bara 16.
Mm.
Och jag var ganska sent utvecklad faktiskt. Och så skulle man göra den här könstesten.
Mm.
Och det innebar ju liksom under en månads tid, för jag liksom undrade jag om jag var kille eller tjej.
Okej. Okay. Det var ju...
Så det var jättejobbigt.
Ja, det jag förstår.
Ja, så att det fick jag, för jag hade liksom, jag var som en liten, jag var bara som en 11-åring.
Ja.
Och kropp som en kille.
Okej. Okay. Så det var många som misstänkte att det här är inte helt.
Nej, jag vet inte. Nej, men det var faktiskt det, men jag tror inte de gör det längre.
René Richards pratar vi om, den manliga optikern var han som bytte kön och började åka på damtouren på 80-talet.
Ja.
Det måste ju ändå vara en väldigt fördel. För han spelade ju även som dam.
Och som herre.
Ja, han spelade ju som herre.
Ja, fast inte på touren, utan, men han var en duktig herrspelare. Eller, inte, han spelade inte på tävlingar, för så duktig var han inte.
Nej.
Så hoppade han på touren som dam.
Ja, för han bytte ju inte kön förrän han var 40.
Exakt. Jag mötte honom en gång.
Ja,
eller,
du har spelat mot honom också.
Ja. Och då möter man en 2-meters kvinna med fötter som 46 och en hand som heter, var jättestor. Men ja, så att, och jag fick stryk.
Ja, det kan man nästan förstå.
Hon var duktig på att serva och volley.
Ja.
Men ganska liksom seg, så att hon blev ingen duktig damspelare egentligen.
Nej.
Utom i dubbel blev hon duktig.
Just det, precis. Med i studion har jag Lena Sandin, Tennis S, Back in the Good Old Days. Och vi pratar René Richards och hur det var med honom. Den store mannen som blev kvinna.
Ja.
Ja. Men nu är han optiker igen, läste jag. Stod det på Wikipedia.
Okay, yeah. Ja, men det var det som var en tråkig så här, folk, eller speciellt amerikanska tennistjejer.
Mm.
De var ju så rädda då för att när han kom in som henne i omklädningsrum.
Mm.
Så de hade med sig sina föräldrar.
Jaha.
Ungefär som liksom de skulle bli överfallna.
Ja.
Av jag vet inte.
Ja, om jag har förstått det hela rätt så gjorde han väl det här med att han skulle spela tennis på tjejtouren som en någon form av demonstration för transsexuella.
Ja, det vet jag inte, men det kan nog stämma. Men
det var väl inte så att han var ute efter stora prispengar eller några sådana där grejer. Han ägnade väl inte mer så himla länge.
Nej, och sen så var han jätteduktig ögonläkare, så att han tjänade mycket pengar där. Så att det var inte för pengarna, utan det var mer att visa upp att man kunde.
Ja, just det. Spännande. Mm. Jag har hört talas om att du har spelat tennis med pengar i skolan. är det korrekt?
Ja. Nej, men, man fick ju pengarna om man vann eller så här, om man gick. Mm. Och sen då kanske man befann sig i Italien. Mm. Och vad skulle man lägga pengarna då? När man bodde?
Där fick man mycket pengar på den tiden. Det var lira.
Ja, fast då fick man det, dollar.
Okay.
Ja. Och så, eller man var i USA. Och då ville man inte lägga, liksom man visste inte vad man skulle göra av pengar. Då gömde jag pengarna på olika ställen för att det inte bli stulet. Ja. Och då gömde jag i min tennissko.
Ja.
För det var jättebra. Det var ingen som gick och tittade i en svettig tennissko.
Nej.
Men då kom jag hem så glömde jag bort att jag hade pengarna där.
Ja, okej.
Okay. Ja, så kom jag hem och så tränade jag och så tyckte jag, 17, vad mycket grus det var där framme. Men så var jag så lat, så jag tog inte bort det. Så det gick väl 1-2 veckor. Och jag tränade varje dag 4 timmar tennis.
Ja.
Och det var jäkligt mycket grus där framme.
Vad sa växlingstjänstemannen när du lämnade in de där pengarna?
jag fick växla.
Ja, du fick det?
Ja, så att då vet du det. Men de var trasiga, ganska trasiga var de.
Ja.
Men det var ju kanske $300 och dollarn var värd 10 kronor då.
Mm.
Så var det 3000 kronor som man spelade med i skolorna. Och så en gång så, vet du, jag är med i en fredsförening.
Mm.
Och då åkte jag till Indien. För att jag flög gratis med SAS, för jag hade kontrakt med SAS. Så jag kunde flyga gratis. Så flög vi till Indien.
Mm.
Och då hade jag med mig busskortet i fickan.
Jaha.
Och det hade jag tydligen haft med mig också på tävlingar.
Ja.
Och där i så kollade jag på busskort, så kunde man, det var ett sånt här plastfack.
Ja, just det.
Ja. Och där låg det en check med $500. Så 5000 kronor.
Det är bra, det är som Lorange, Massarin och D'Artagnan. Man hittar pengar lite här och var, bakom elementen. Ja. Ja. Tjänade man bra?
Jag tjänade så att jag reste i 5 år.
Mm.
Och jag kunde jag köpte mig en lägenhet med pengarna direkt och så. Men ja, jag tjänade bra, fast det har gått åt.
Nej, det är klart. Det är klart. Pengar är till för att bränna. Du tjänade bra, sa du?
Alltså,
eller hyggligt?
Ja, hyggligt skulle jag säga.
Ja.
Jag kunde leva på det, så kunde jag leva på det. Så jag började plugga efter, jag hade hoppat av skolan.
Mm.
Och sen pluggade jag efter på Kovux. Och då jobbade jag inte. Utan då kunde jag liksom plugga ett år utan att låna pengar.
Ja.
Och sen så räckte det några år till.
Ja. Du är inte...
Jag är inte miljonär.
Nej, du är inte miljonär
nej, det är inte.
Som de som är rankade 300 på här toren.
Ja, men jag hade, vet du, jag hade en väldigt, väldigt bra tränare från Tyresö, Rolf Westman, som tränade mig jämt.
Mm.
Och han skötte också min ekonomi.
Okay.
Han var ju väldigt duktig.
Mm.
Och det måste jag säga, hoppas han hör på det här.
Ja.
För att han vill inte framstå som något speciellt. För han började spela tävlingar i 50-årsåldern och har vunnit VM.
Jaha.
Och vunnit Europamästerskapen.
Nej.
Jo, så han reser för fullt nu.
Är det sant? Vad roligt.
Ja, så han skulle intervjua.
Ja, bara en tydelse.
Ja, han bor i Trollbäcken.
Jaha. Mm. Spelar du själv någon tennis nu?
Knappt.
Du är inte med på veterantouren?
Nej, tävlar har jag inte gjort på 15 år, tror jag.
Oj.
För jag tycker inte det är kul.
Nej.
Jag tycker det är jätteroligt att träna. Jätteroligt att träna, och tycker inte det är kul att tävla längre.
Nej.
Nej.
Och vad beror det på? Att man tycker det är roligt att tävla?
Träna för att liksom, det är min sport. Och, ger så mycket nöje. Och tävla är, när man inte kan satsa 100% och liksom inte kan koncentrera sig, då är inte det så roligt att tävla.
Det är väl så, när man har spelat med de stora så är det inte så roligt att springa motionslopp.
Nej.
kan jag tänka mig. Det är väl lite så.
Mm.
Så att, ja. Du jobbar ju, du nämnde ju det tidigare, du tillhör en fredsförening. Hiroshima-aktivist har jag för mig. Jag hade en lärare som heter Barbro Bladfors.
Ah.
Som faktiskt, hon berättade att hon skulle åka till London, tror jag det var, för hon hade fått en resa av din mamma.
Jaha.
Någonting som du hade vunnit någon Londonresa i någon tävling.
Okay.
Som de skulle åka på. Och då pratade hon om att, för just den var det någon
Hiroshima-dagen
eller något sånt där på Sergels torg. Är det någonting du är engagerad eller var engagerad i?
Jag var jätteengagerad, är fortfarande, för jag är engagerad i Tyresö.
Mm.
Alltså tuff, Tyresö Ulands och fredsförening.
Ja.
Där sitter jag i styrelsen.
Mm.
Jag tycker det är jätte... Och så är jag engagerad mycket nu mot kärnvapen.
Ja.
Och att vi inte ska gå med i NATO.
Ja.
För då får vi kärnvapen i Sverige.
Ja, det kommer vi att få.
Ja, och det tycker jag absolut inte. Speciellt nu när man har kanske snart en knasig amerikansk president.
Det kan jag skriva under på också. Så. Det skulle ju vara fruktansvärt.
Ja, faktiskt. Och det, så det vill jag...
Och din pappa Åke, var det han som bildade Tuff eller?
Han bildade Tuff 67.
Så länge sedan?
Ja.
Herregud, jag trodde den bildades på 80-talet.
Nej, 67 gjorde det.
Ah, okej.
Okay. Och sen har min pappa Åke, han har varit ordförande i Svenska Freds. Så att,
jag tyckte det var så kul, jag läste en bok av Björn Ranelid som heter Krigaren.
Ja.
Där det handlade om en desertör, en amerikansk desertör som hade smitit från Vietnamkriget och bodde hemma hos er.
Ja.
Kommer du ihåg den här personen?
Ja, gud ja.
Jaha.
Alltså för att, sen så han stannade kvar i Sverige.
Ja.
Så, tyvärr gick han bort för 2 år sedan.
Jaha.
Men jag träffade honom kanske en gång per år, fram tills han dog. Då.
Han bodde på en båt va? I stan?
Ja, inte nu. Ja, nej, inte nu, men alltså, när han var yngre, ja.
Ah,
men
okay.
Sen så, han bodde i närheten av Lindesberg.
Jaha, okej. Okay. Ja,
Rick Bailey. Och han var lite tokig när han bodde hos oss.
Jaså?
Ja.
Vad sa du då?
Han gjorde min mamma galen, för att han först såg han bort alla ben på sängen. För han skulle vara nära jorden.
Okay.
Ja. Och sen så satt han för fönstret och gjorde med papper. Och så gjorde han ett litet hål i det pappret så man kunde se ut till världen.
Ja, det är ju väldigt schysst när man får någonstans att bo så där.
Och sen så hade han en orm.
Har han en orm?
Ja, som tog med sig. Ormen Olsson, en boaorm.
Jaha.
Som när jag gick i ettan så kunde jag ta med den till skolan. För när vi läste bokstaven O.
Ja, den vill man ju verkligen vara med om. Den kommer 7-åring med en boaorm till skolan.
Ja, för det var... Andra tar med sig sin katt.
Ja.
Med bokstaven K.
Ja, just det. Ja,
så jag fick ta med mig Olsson då. Men min mamma, hon... Det var helt okej med ormen.
Ja.
Men vad äter ormar?
De äter väl små råttor och sånt där.
Ja, möss. Ja, råttor. Ja. Så att det hatade hon.
Ja, okej.
Okay. Då fick han också för sig att han skulle liksom... Det var en mus som var gravid, fick ungar.
Ja.
Och då tyckte han att liksom, då skulle man placera henne utanför buren. För att ungarna skulle liksom ty sig till mamma hela tiden.
Ja, just det.
Men det gjorde de inte. De rymde. Sen hade vi möss i ledningarna på Björkbacken.
Jaha, det var på Björkbacken.
Ja.
Jaha, okej. Okay.
Ja,
ja, underbart.
Alltså hon var, fast vi älskade Rick.
Ja.
Vi tyckte om honom ändå.
Han framstod som en mycket sympatisk person i den där boken.
Ja, han var jätteschysst för mig, tycker jag.
Ja. Ja, vi pratade lite om amerikanska desertörer.
Ja.
Var det många som bodde?
Det var, vi hade då Rick Bailey. Mm. Men sen så var det, jag tror det var, de kom 4 stycken som var de första.
Mm.
Och jag tror att 3 av de 4 bodde här i Tyresö.
Jaha, spännande.
Hos olika familjer. Ja,
ja,
det var det faktiskt.
Ja, jag har faktiskt jobbat ihop med en kille som heter Sam Miller som också var en desertör. Men han flyttade hem när det var amnesti.
Ja,
Rick
Bailey, han försökte, jag tror det gick 10 år så fick de amnesti. Och då flyttade han hem.
Mm.
Men så kom han tillbaka för han tyckte att... För de har ju bara 18, 19, 19-20 år när de kom hit. Och så var de här i 10 år.
Mm.
Och sen när han kom tillbaka till USA så kände han, liksom, han det var inget land för honom längre.
Nej.
Så att han kom tillbaka till Sverige och bosatte sig här då istället.
Ja, ja det var väl sunt.
Ja.
Det är väl att...
Sen var det hans föräldrar, hans pappa ville ju att han skulle knäppförklaras. För att det var ju en skam att vara en desertör.
Jaha, mm. Kom han från någon typ av militärfamilj eller?
Nej, en vanlig amerikansk familj, men det var skam. Så pappan kom hit med en psykolog fast i hemlighet. Det fick vi inte reda på, men sen kom vi på det. Han skulle bli liksom knäppförklarad eller psykiskt sjukförklarad.
Jaha.
Mm.
Ja, det är ju sådana föräldrar man vill ha.
Kanske därför han inte ville bo där sen.
Ja, det kan ju vara ett av skälen. Han har bott med amerikanskt mentalsjukhus. Kanske inte så jäkla roligt alla gånger. Om vi lämnar tennisen och övergår till Tyres... Utlands och fredsförening.
U-lands. Ja, och fredsförening.
Och, men är inte U-land avskaffat numera, eller?
Ja, fast det var inte då när den startade.
Nej, det förstår jag. men man använder inte det riktigt.
Nej, det har du rätt i. Det har inte jag tänkt på ens. Men det har du helt rätt i.
Men ni kan inte ta bort det, för då blir det TFF och det har vi redan.
Ja, precis. Nu heter vi Tuff.
Ja, det är ett bra namn.
Ja.
Vad gör man i Tuff?
Alla jobbar ju ideellt, gör vi mina. Och vi har vissa projekt och framförallt har vi haft Indien, stöttat skolor i Indien under snart 30 år.
Oj.
Så det finns, och grejen är att mycket av pengarna som vi skickar, De kommer från skolor i Operation Dagsverket,
mm-hmm.
som skolor i Tyresö eller i Göteborg eller i Sundsvall eller så här, har gjort. Men framförallt här har det varit två skolor som har varit med länge.
Okay.
Och det är Nyboda skola och Kumla skola. Men nu sista åren då har det varit även Tyresö skola och nu ska jag kunna namna Tyres skola.
Strandskolan kanske?
Tack, Strandskolan.
Se.
Som har gjort Operation Dagsverket.
Ja, vad roligt.
Mm.
Vad gör de då?
Då har de byggt skolor i Indien.
Mm.
Och de har byggt bibliotek.
Okay.
De har gjort brunnar. Det finns mangoträd.
Mm.
Ungefär 200 000. Nu kanske jag överdriver. Vi säger 100 000 så jag inte gör det. Mangoträd som planterats.
Ja.
Och sovsalar.
Mm.
För mycket av de här barnen, det är från fattiga distrikt då.
Mm.
Eller det här, speciellt det här distriktet. Så då kommer ju barn och de måste ju bo kvar, för de kommer långt ifrån. Och måste bo kvar, så det är sovsalar har man samlat ihop till.
Okay.
Och det som det bästa är att vi tar ju inga pengar, så alla pengar som samlas ihop skickas ner.
Mm.
Och vi har jättebra personer där nere, alltså de här som är rektorer och sånt, som är också liksom, alla pengar kommer fram
dedikerade till saken.
Ja,
så är det så.
Ja. Så det var en gång som när vi började med den här insamlingen, så var det en jätteschysst rektor som då fanns det inga mobiltelefoner, så han skickade ju brev eller så.
Ja, just det.
Och då undrade han om de kunde få köpa sig en traktor.
Jaha.
För då skulle de ha det som skolskjuts. Och då kände vi liksom, här har vi skickat 50 000 kronor. Och då skulle nu ska de ha mer pengar av oss. Här har vi skänkt 5 000. Men då skrev han så här, vi skulle vilja gärna köpa en traktor för skolskjuts, för att vi har pengar över. Så nu undrar vi om vi får spendera dem på traktor.
Ja.
Vi har byggt skolbyggnaden klar, den är helt klar. Vi har pengar över, får vi köpa en traktor.
Ja, men det är ju...
Så det är det här som är så skönt, att det går rätt till.
Nej, det är nästan bara Indien.
Nej, det finns, vi har i projekt i Zagreb, nej vad säger jag, i Belgrad för pensionärer.
Ja.
Vi har köpt in mark i Bolivia för till indianer för 1 miljon kronor skickar vi dit. Så då köpte de från markägare den här marken som indianerna kunde bo. Och sen har vi i Irak har skapat bibliotek för barn så att de har någonstans att vara. Eftersom det är så himla... Liksom...
Åker man ner någon gång och tittar på...
Till Indien så har vi åkt massor med gånger. Men då får man åka med egna pengar. Och som jag sa förut, jag kunde åka för jag hade SAS-kontrakt.
Ja, just det. Ja.
Och sen finns det lärare som har åkt för egna pengar. För de är så nyfikna nu när de har gjort operation dagsverke. Så de vill ju se vad som har hänt. Så varje år har det varit någon som har åkt ner. Speciellt från skolorna som... privat har de åkt ner. Och så kommer de tillbaka, så kommer de tillbaka med bilder och kan visa för barna och kan visa för oss att vi känner det är tuff. Att vi känner att liksom det funkar.
Okej.
Så det är jätteschysst.
Vi tackar dig, Lena Sandin. Ja. Jättestort tack ska vi ha. Och du är jättevälkommen igen. Och ni som vill gå med i tuff, hur gör de?
Och då ska de ju, vet du, det här är så fruktansvärt dåligt, för man har sagt till mig att du måste kunna postgironumret.
Ja, och men ni har väl kanske en hemsida?
Ja, tack. Vi har en hemsida som är jättefin och där står det hur man kan gå med tuff. Och vi är jätteglada, vi har 400 medlemmar och vi är bara glada när vi som jobbar att hur fler vi får.
Ja,
välkomna.
Okej. Tack så hemskt mycket.